Efter det rasistiska hatbrottet i Trollhättan i vårt land i djup sorg. Vi sänder vår kraft och kärlek och omtanke till alla drabbade. I Peter Batt diskuterar vi idag det 60 000 barn utsätts för. Det är glåpord, det är hat, det är hot, hån, slag och sparkar. Trots att det står i skollagen att alla barn har rätt att känna sig trygga vet vi att många barn går till skolan fyllda av fruktan. En del mår så dåligt att de inte vet om de orkar leva längre. Många har berörts av tv-programmen Morgans mission och det handlar om dig de senaste veckorna. Men problemet är inte nytt. I dagens Peter Batt tar vi ett helhetsgrepp om mobbningens mekanismer och motkrafter. Vad krävs för att fler barn ska känna sig trygga? Jag heter Alexandra Pascalido och med mig här på Kulturhusets scen i Stockholm har jag mängder av kunniga gäster, många med personliga erfarenheter av mobbning. Även du som lyssnar får gärna vara med i debatten via Twitter, Instagram, Facebook och med hashtaggen PetDebatt. Med på scenen här bredvid mig finns också Emelie Wangen Lindgren som väver in era frågor på sociala medier. Hur ser det ut, Emelie? Har våra lyssnare redan börjat?
Ja, tidigare i veckan har vi fått kommentarer på Facebook, bland annat från Marita Lynard som skriver: jag tycker att skolan tar allt för stor hänsyn till den som mobbar och ska samtala och reda ut. Det blir alldeles för mycket otydlighet i dessa eviga pedagogiska samtal som ska ske hela tiden. Och Joppa Nygren har också skrivit på vår Facebook-sida: som kille eller pojke är det lätt att lösa. Man spöjar skiten ur dem som försöker någonting, sen får man vara i fred. Mm.
Ja, och ni som är i närheten, vi är på Kulturhuset Stadsteatern i hjärtat av Stockholm. Än finns tid att komma. Ni får bland annat höra vår stjärna Robin Stjernberg sjunga alldeles snart. Men vi börjar med Marwa Karim, mobbad under hela sin skolgång. Vad utsattes du för egentligen, Marwa?
Trakasserier, hat. De kunde säga att jag såg ut som en apa, en hårboll, att jag var äcklig, och varje gång de nuddade mig så var de tvungna att gå och duscha. Jag fick mina kläder nedspolade i toaletten. Folk kunde knyta fast mig vid det här stora trädet i skolan och bara gå därifrån. Och sen kunde folk slå mig på skoltid.
Och varför mobbade de dig?
Alltså jag har ingen aning, men jag tror att det är för att jag, när jag var liten var jag ju ensam. Jag hade ju ingen att prata med, jag hade ju ingen att vara med. Så när de såg att jag var så svag och ingen var på min sida, då är ju självklart att de går på mig, för att det är ingen som backar mig då. Mm.
Och jag menar, du har säkert funderat väldigt mycket liksom, om det var du som gjorde något fel. Mm. Vad tänker du om det?
Ja, men jag känner att, för att jag frågar mig själv, vad är det jag har gjort fel? Och den frågan har alltid följt med mig hela, alltså de här åren. Men sen nu så inser jag att jag aldrig har gjort någonting fel, utan det är de som har gjort fel. Och det är de som har varit osäkra och hatat på mig, och, alltså utan anledning.
Mm. Många har ju också sagt att det här, många väljer att se detta som en konflikt. Mm. Att det är ju två som träter, det är aldrig en persons fel. Hur resonerar du kring detta?
Alltså, jag känner så här, det är mina mobbares fel för att de var på mig. Men det har ju varit grupptryck hela tiden. Så det är ju inte bara en person, utan det är ju hela gruppen som har varit problemen. Antingen så har man hatat mig för att jag har sagt emot och varit uppkäftig tillbaka. Eller så har man hatat mig för att deras kompisar har hatat mig.
Vad kallade de dig?
Allt. Från, alltså det...
Det känns kanske svårt att upprepa allt som de har kallat dig. Men jag tänker, hur reagerade vuxenvärlden, Marwa?
Ja, min lärare sa ju att typ att jag får skylla mig själv med tanke på att jag ser annorlunda ut i och med att jag är muslim, kommer från ett annat land, har mörkare hud då, och har långt och tjockt hår, och det var ju så här som, ja men det smäll rakt i ansiktet. Du får skylla dig själv, du får liksom sköta det här. Vad ska jag göra som lärare? Och då tänker jag så här, du är ju ändå lärare. Du borde ändå ställa upp för mig. Men jag tappar förtroendet. Det här var ju min enda lärare jag vände mig till, men då tappar jag förtroendet. Men sen fanns det en lärare som hjälpte mig, som tog tag i det, och jag har honom att tacka.
Mm, för att han faktiskt räddade dig på många sätt. Men jag tänkte att så sent som för 3 timmar sedan så fick du... Den här mardrömmen är inte slut. Idag är du 19 år, du pluggar på komvux för att ta igen de förlorade åren. Men så sent som för 3 timmar sedan så fick du ett tweet på Twitter. Vill du berätta om det?
Det var ju så här, det var min kompis som skrev på Facebook att ja, men det som har hänt i Trollhättan var på grund av 3 personer. Och jag gillar den här statusen för att jag vet vilka de 2 personerna i början är.
Men vad fick du för tweetet? Jag tänker att
den här... Ja, men och då kände jag så här, men jag gillar den här statusen för att det är rätt. Och då fick jag hat på grund av att jag gillar den här statusen. Och det var en tjej som hade hängt ut mig i hennes blogg. Och då fick jag en tweet som skrev att ja, men du borde ta livet av dig. Varför gjorde du inte det? Det är någon som borde typ skjuta dig i skallen. Och svartskalle och jag vet inte vad. Och det här har jag fått vara med om hela mitt liv. Det här är ju inte första gången.
Mm, och de satte till och med ihop en Facebookgrupp.
Ja.
Vad heter den?
Alla vi som vill att Marwa Karim dör. Men det tragiska är ju att det var bara en person som gillade. Så jag antar väl att det är den som skapar sidan som gjorde det. För den hade ju ingen att gilla.
Mm. Och här står... Bredvid dig så står en riktig hjälte och din förebild. Och jag tänker att man ofta när man talar om mobbning så glömmer man bort föräldrarnas frustration. Och det är inte lätt för föräldrar att veta vad man ska göra. Och här står din mamma Ibtisam Karim. En ensamstående 3-barnsmamma som flydde från Irak till Gävle. Som arbetar inom vården och som har jobbat natt. Bara sovit några timmar för att vara med här i Peterbatt och som ska jobba natt nu igen. Tack så mycket Ebtisam för att du är med.
Tack.
Du fick en spontan applåd här också. Hur har det varit för dig som mamma?
Jag skulle tänka 10 år bakåt. Att det är fruktansvärt ska man tänka på. Och det, jag har haft väldigt dåligt på allting. Liksom. Jag, lika som hon säger, det här tappar självtroende. Jag har haft väldigt trött. Jag själv mådde inte så bra. Med 3 barn, jobbar heltid med en som är mobbat, mår inte bra alls. Så det känns jättejobbigt för mig att bära allting hela tiden med mig. Och så jobbar och så kommer jag skjutsa hem eller åka hem henne och så skjutsa henne på träning och på match eller ibland vara med henne i skolan. Det är inte så lätt. Mm. Det är inte lätt om man har en heltid, barn och annat att göra.
Så vad gjorde du?
Ja, jag var med henne hela tiden.
Vadå, följde du med Marwa till skolan?
Ja, självklart. Så det är mitt barn, mitt hjärta. Så hur ska jag göra? Om det finns ingen hjälp i skolan, det där är bättre om jag gör själv det som jag kan. Jag vill inte att hon mår dåligt. Det räcker att hon mår dåligt i skolan, det är inte hemma.
Så vad hände när du följde med henne till skolan, när du följde med Marwa till skolan?
Ibland när jag har tid, alltså jag måste passa tiden när jag är i skolan med min arbete, så måste jag följa med henne när hon känner mår dåligt. Alltså kan man säga inte alla tider, men när hon känner väldigt dåligt och så ringer hon till mig, jag vill inte gå till skolan, så då måste prata med henne. Att skulle hon tänka på sig själv och på skolan och på lektionerna, inte på andra. Mm. Så då måste jag följa med henne. Att skulle sitta ibland och ha liksom stöd.
Marwa, hur kändes det att ha med sig mamma till skolan?
Pinsamt. Alltså, det är ju bra att hon följde med
mig. Nu står du och gråter och skrattar samtidigt.
Men det var pinsamt för att alla andra ungdomar gick ju dit själv och så kommer jag med min mamma. Men jag är glad för att hon följde med mig för att hon var den enda som kunde rädda mig från den här situationen.
Hur reagerar de andra då när du kom dit med din mamma? Okej, vi kanske ska ta in någon annan här under en liten stund. Jag tänkte på dig, Reza, så länge. Reza Emda, du är ju psykoterapeut och hjärnforskare och specialiserar på mobbning och dess konsekvenser. Om vi tittar på det psykiska, vad får mobbningen för följder?
Ja, mobbning är i vetenskapliga termer. Vi brukar använda ordet psykisk terror. Och enligt forskningen man utvecklar posttraumatiska stresssyndrom som är väldigt farligt för hjärnan. Så, men om man får rätt hjälp, rätt tid, liksom man återställer sig och allt kommer att liksom hamna i baslinjen igen.
Men vad kan, alltså det är farligt för hjärnan, säger du. På vilket sätt är det farligt för hjärnan? Kan man jämföra vad det gör med hjärnan med någon annan upplevelse?
Ja, mobbning kan liknas med tortyr. Och vi har sett min egen forskning vid Karolinska institutet visade att de som hade varit utsatt för tortyr och de liksom deras hippocampus volym i hjärnan. Hippocampus är en struktur i hjärnan som står för korttidsminnet, orientering, inlärning. Och det har visat sig att volymen hade blivit förminskad. Det har blivit lite skrunkligt, alltså jämfört med en kontrollgrupp som inte hade posttraumatiska stresssyndrom. Och sen jag försökte att läsa vidare i litteraturen och så såg jag att de som hade blivit mobbade i arbetslivet också visar samma symptom. Posttraumatiska stresssyndrom.
Så det är inte bara skolbarn utan även människor som har blivit mobbade i yrkeslivet.
Exakt.
Jag funderar på en annan sak. Kan vem som helst bli mobbad?
Vem som helst kan bli utsatt för mobbning alltså. Men vem som helst kan inte mobba.
Ja, bli mobbare. Varför det? Precis. Vad är det? Vilka blir mobbare?
Ja, det är så att konflikt är en del av vardagen alltså. I mänskligheten. Men och när då uppstår konflikt, då använder vi av använder vi oss av känslor för att uppfylla vissa mål, önskningar alltså. Och när det gäller de som har blivit mobbade, ibland är det svårt att kanalisera de här känslorna i en effektiv handling. Och istället använder man sig av olika försvarsmekanismer. Till exempel man försöker att vara snällare mot mobbaren, förövaren. Kanske hon eller han slutar att mobba. Man försöker att tränga bort tanken, känslorna. Man försöker liksom förneka. Och allt det här kan...
Men mobbarna då? Vilka blir mobbare?
Ja, och mobbaren är oftast de som liksom själv har varit utsatt för obehagliga liksom händelser i livet och de har inte kunnat de har inte fått något gott positivt i hemmet.
Men handlar det också om, blir de människorna mobbare som också har föräldrar som inte har dragit gränser för vad man får göra mot andra människor?
Ja, exakt. Men i huvudsak mobbaren, en ungdom till exempel, använder sig av utagerande aggressivt beteende när oftast i sådana familjeförhållanden där man har inte kunnat knyta an till en speciellt individ. Till exempel man har sett att föräldern har ofta liksom bytt partner och man har inte kunnat knyta an till en stabil partner för att kunna söka till röst.
Så det handlar mycket om anknytning.
Ja,
tack så mycket. Vi ska återkomma till dig senare. Bredvid dig står Musse Hasselvall. Musse, vi pratade om mobbare och då kommer jag att tänka på dig.
För du tyckte jag såg skyldig ut.
Jag tycker du såg väldigt skyldig ut, men framförallt måste jag säga att jag tycker att du har visat civilkurage i det avseendet att du faktiskt har gått ut och gjort upp och också erkänt att du har varit en mobbare och att du också gör ett tv-program som heter Det handlar om dig. Ett fantastiskt tv-program som man kan titta på Utbildningsradion. Du blev en mobbare. Varför det?
Jo, alltså ja, det ligger ju någonting. Jag var väldigt, alltså jag mådde dåligt under den perioden, men jag jag vill inte lägga så mycket vikt på det och skylla på det på något sätt. Men det gjorde jag såklart hemifrån. Men jag tror också det att jag tror att och jag har tänkt väldigt mycket på det, för att man som mobbare då tar man med sig det in i vuxenlivet också, så att jag har blivit så här lite grann att jag börjat prata om mig själv som att jag är mobbare, inte att jag har mobbat, utifrån att jag tycker att det är mycket bra för mig att hela tiden tänka på det, att liksom hela tiden ha det med mig, som att jag vore nykter alkoholist. Alltså jag är nykter mobbare, kan
menar
man kalla
det
så?
Menar du då en gång mobbare, alltid mobbare?
Nej, men jag tror att jag har en tendens att falla in i olika tillfällen i att bete mig som en mobbare vid andra tillfällen.
Till exempel hur då?
Nej, men i jobbsituationer, om jag är missnöjd med hur liksom arbetet går, att jag inte tycker det funkar eller blir som jag vill, då kan jag bli vidrig faktiskt. Och det, jag upplever att det är saker som jag har, alltså saker som jag har med mig från min liksom som mobbare, som jag har med mig hela livet, och det är därför jag tror att det är så här att jag måste börja se på det på ett annat sätt. Så jag är liksom, jag skulle nog säga att jag är en mobbare och liksom tampas med det. Och det tycker jag är viktigt, men där jag får lägga till en liten grej till, och det är en sak som är viktig i förhållande till den här grejen, för jag tänkte på hur vi började det här programmet, och jag tycker det är viktigt att inte prata med de som blir mobbade utifrån så här, varför blev du mobbad, eller till exempel vad var det du gjorde för att bli mobbad. Det är jätteviktigt att vi inte ställer de här frågorna, tror jag, för det handlar inte om det, och det är superviktigt att tänka på det, att det är liksom, vi kan lugnt räkna med att de som blir mobbade lägger all den här skulden och ifrågar sig själva där hela tiden. Och därför tror jag det är viktigt att inte vi tänker på att inte göra det. Det intressanta är så här, varför mobbar du? För att jag menar, de gånger om man hade ställt mig de frågorna, så hade det hade varit väldigt, väldigt svårt för mig att förklara det. Och där blir det ju väldigt, väldigt pinsamt istället för den som mobbar. Mm. Och jag tror att det är viktigare att vända på det på det sättet.
Så att frågan om varför blev du mobbad, det inbegriper givetvis också ett skuldbeläggande. Men när jag frågar Marva varför hon blev mobbad, då menar jag givetvis också varför hon utsattes för detta. Varför inte omvärlden också inte heller gjorde tillräckligt?
Ja, men jag menar att det är så viktigt att liksom peka på det, att man tittar på det, vad som händer runt omkring, och att man är tydlig med det. För att jag tror att det är så här, att det är så himla lätt som att om du har blivit utsatt, att du liksom hela tiden liksom undrar vad du gör för fel, de pysslar med det ändå, tror jag.
Musse Hasselvall sätter fingret på något väldigt viktigt, att vi kanske i första hand borde fråga mobbarna, varför mobbar du? Och jag vill bolla tillbaka till Marva Karim. Marva, du hör Musse här, du har ju också varit med i hans tv-program, och du har stått här och varit väldigt ledsen, och det är flera här i publiken som gråter. Jag måste säga att det är otroligt, otroligt starkt av dig att komma hit. Men framförallt tänker jag också att du har ju samtidigt blivit utsett till årets hjälte för din styrka och ditt mod att stå upp och berätta om det här. Du har fått träffa Zlatan, du har varit med i tv, du har varit ute och föreläst. Du har fått en revansch. Visst har du det?
Ja.
Hur? Och nu får du applåder och kärlek också. Och jag tänker, hur tänker du om mobbarna idag?
Jag måste först bara säga det här med Zlatan, han var sjukt sexig. Men jag känner bara så här, jag hatar inte de som har mobbat mig, absolut inte. Men jag är väldigt besviken, för jag tycker föräldrarna har gjort en dålig uppfostran när det gäller deras barn. Man lär ju inte sina barn att mobba någon annan, men man kan även behandla, eller man kan ändå så här prata med dem vad som är rätt och fel. Det finns mobbare som har bett om ursäkt. Jag har tackat för det och gått vidare. Och jag känner det att ber mina mobbare om ursäkt, då kan jag ta emot det. Men jag vill inte ha en vänskap med dem, absolut inte.
Musa Hasselvall, vad säger du? Har du bett dina... de du mobbade för ursäkt?
Nej, det har inte jag gjort. Men det är för att jag upplever att det skulle kännas lite fattigt och att det är främst för min skull att jag vill ha en ursäkt. Och det tycker jag är oviktigt. Alltså det är inte min grej. Alltså jag måste stå för det jag gjort. Och jag tror så här att om jag ska få en ursäkt och gå vidare för det och må lite bättre. Alltså jag tror i mitt fall är det nästan lite bättre att må lite dåligt över att och göra sig påmind om det. Men jag vill bara påpeka det med föräldrarnas fel eller inte. Jag tror inte att, alltså jag blev inte uppfostrad av mina föräldrar till en mobbare. Och jag tror att det är så här att i mitt fall så hade mina föräldrar, och jag ska säga framförallt min mamma fått veta det, då hade jag fått liksom dela med det väldigt, väldigt, väldigt mycket. Men jag upplever att, så jag skulle inte säga så här, man kan inte, jag tror inte man kan lägga det på föräldrar, så tror jag att det är många föräldrar som dessutom skulle förneka om de fick höra att deras barn var mobbar och försöka leta efter anledningar som kanske inte alls har med de andra barnen att göra. Men jag tror inte att man kan lägga det på föräldrarna. Jag tror att jag skulle säga så här, i första hand måste det vara skolan, tror jag, som måste upptäcka det här, se till att alltid, och det är svårt, att alltid orka vara så här, nej, så här pratar vi inte, tjata om de grejerna. Och det tycker jag, och det handlar framförallt om att följa upp saker hela tiden. Och det är forskning som visar på att det är en av de viktigaste grejerna i mobbning. Det handlar om att följa upp hela tiden. Att säga, ifrågasätta någonting, följa upp det. Ifrågasätta någonting, följa upp det, tills det förändras.
Mm. Det handlar ju inte om att man uppfostrar sina barn till mobbar, utan det handlar mer om att vad är rätt och fel i livet? Hur ska du behandla andra människor? I skolan pratar de om väldigt mycket, men det är föräldrarna som har ett ansvar, för det är deras barn. Skolan kan ju inte bestämma.
Nej, men jag menar så här, men grejen är att jag tror att de flesta människor är så här, de är en person hemma med föräldrarna, så de är en person i skolan och en person med kompisarna. Och det är därför jag menar så här, jag försöker bara säga så här, jag blev inte uppfostrad till en mobbare.
Nej,
alltså,
absolut
förstår
inte.
Nej. Alltså det är liksom så här, jag hade fått mina fiskar varma om min mamma visste att jag var mobbare. Så är det bara.
Men vissa föräldrar är ju lata, det är därför det händer.
Ja, jag tror att det finns flera här som skulle eller borde också ta ansvar för den mobbning som finns, och vi har en otroligt många kloka gäster. Vi ska få höra fler röster om detta. Bland annat funderar jag också på mediernas ansvar och vårt ansvar när det gäller mobbningen. Men det ska vi ta upp lite senare. Vi ska återkomma till också mobbningens mekanismer och lösningar. Varje barns rätt till en trygg skola slås ju fast i FN:s barnkonvention och i skollagen. Och ändå så utsätts alltså 1-2 barn i varje klass. Och 2 av 3 skolor brister i sitt trygghetsarbete. Vem bär ansvaret och hur skapar vi förändring? Det här är P1-debatt och vi sänder direkt från Kulturhuset Stadsteatern. Och ni är hjärtligt välkomna hit. Än finns det tid att komma. Och vi har också en hashtag. Var med i och samtala om detta. Den heter hashtag P1-debatt. Vad har vi fått för reaktioner hittills, Emily Wangen Lindgren, du som har koll på alla röster där ute i cyberrymden?
Jag har full koll. Innan debatten så skrev Stefan Palmqvist till oss apropå frågan, hur blir Sverige ännu bättre på att stoppa mobbning? Och han skrev, det vet du fan. Men det finns folk som har kommit med lite konkreta förslag.
För det var ju, kändes ju han.
Jan Ahlberg har till exempel skrivit till oss på Twitter och skrivit, stark självkänsla hindrar mobbning. Den som gillar sig själv mobbar inte eller blir ett lätt offer. Och Anders Törnblad också på Twitter har skrivit, jag vet inte om jag orkar lyssna på P1-debatt. 35 år senare gör det fortfarande ont.
Och det är väldigt många som kan vittna om detta, att de här ärren, de sitter i väldigt länge. Det har ju gått några år sedan de flesta av oss här på scenen gick ut skolan, så vi har några färskingar här som vi har bjudit in. Några som vet hur det är just nu. Amalia Berglöf och Ludvig Lundgren. Välkomna hit, kan vi ge dem en stor applåd. Och då måste jag också börja med Amalia. Alltså Amalia, jag måste säga att jag tycker du är så cool. För du hörde av dig själv och ville vara med i programmet.
Ja, precis.
Det kräver väldigt mycket styrka faktiskt. Bra gjort.
Ja, tack. Men jag kände att jag själv var mobbad på grundskolan. Och jag kände att det här var på ett sätt en liten chans att ta revansch. Och känna det att jag själv fick prata om den frågan som jag många gånger inte riktigt har vågat prata om. Den gången det brast för mig, det var när jag såg Morgans mission. Och liksom, ja, de här, ja, liksom reklamen inför det, satt jag hemma i min soffa och tittade på det, och så helt plötsligt började inse det att det jag hade blivit utsatt för, det var mobbning. För jag hade alla år sagt att nej, men liksom, det är bara fel på mig, det är jag som gör fel, det är jag som är annorlunda. Men helt plötsligt så insåg jag det, men jag har ju förnekat det här är ju sant. Och jag har blivit utsatt, och så det var det jag kände att jag behövde prata om det här. För mig är det här en väldigt viktig fråga. Mm. För det handlar ju faktiskt om unga.
Och Ludvig, vad tänker du när du hör det här samtalet?
Jag tycker först och främst att samtalet är otroligt viktigt. För att det är ofta så att vi inte pratar om mobbing i det allmänna mediala rummet. Och det jag kanske ser som mitt syfte i den här debatten är att få in det här perspektivet. Hur kan vi jobba inom skolan med elever, föräldrar och skolledning, i lärare i samspråk?
Hur gammal är du, Ludvig?
Jag är 18 år.
18? Då går du fortfarande i gymnasiet, va?
Och det
gör ni, båda två. Hur låter det egentligen på gymnasiet? Alltså, jag har berättat att när jag var liten och blev mobbad eller yngre, så kallades jag för svartskalle, blatteknatte, grekstek, turkburk. Och barn kallades för fladderöra, fetto och så vidare. Vad säger man idag?
Alltså jag skulle säga att ingenting har egentligen förändrats. Det är fortfarande samma skällsord, och det är kanske lite mer vad jag skulle uppleva sexistiskt och rasistiskt. Det är mycket de främsta skällsorden som finns. Typ hora och blatte och svartskalle, och liksom, det är mycket sånt som hörs. Men problemet är också det att mycket sker på internet och bakom liksom anonyma alias och så, vilket gör att det är väldigt svårt att veta vem det är som skickar iväg det. Och också gör det väldigt svårt att liksom se vart det kommer ifrån, vilket gör att man som ung blir väldigt angripen. Och det är ett av de främsta problemen idag gällande skällsorden, att de kan komma från alla håll och kanter. Det kanske är 100 olika användare, men det kan egentligen vara en och samma person. Och det gör att du känner dig väldigt, väldigt angripen.
Ja, och att det inte heller, när nätmobbningen, den ger ju inte heller någon frizon, något andrum, utan den finns ju där ute exponerad ständigt dygnet runt. Men Ludvig, hur reagerar du och dina jämnåriga på detta?
Ja, jag tror att det är viktigt att få in det här att nätmobbningen, den sker ju utanför skolan och den sker i skolan. Men vi får inte glömma att även skolan har ett ansvar att ta upp de här problemen. För att du nämnde i början, Alexandra, att 60 000 ungdomar känner sig mobbade idag. Och vi har sett studier på att det här, just antalet 60 000 har funnits kvar under 20 års tid.
Just det.
Och nu är det mycket av den här mobbningen som också har förflyttats ut på nätet. Och då är frågan, vem bär ansvaret för att vi ska få kontroll över det som händer på internet? Och då tror jag att skolan har en väldigt viktig roll. Vi har bland annat en rektor här, Nina, tror jag. Och jag skulle tycka det är väldigt intressant att se hur hennes skola jobbar för att ta itu med nätmobbingen. Som har blivit ett jätteutbrett problem.
Precis, och det ska vi diskutera vidare. Men jag funderar också på att, alltså, jag läste här om dagen att det finns de som undrar varför man kallar för mobbning och inte ett brott. Och jag funderar då, vi har ju en kammaråklagare här. Hur skulle man kunna, alltså, kan du ge din syn på saken? Visst är mobbning brottsligt?
Ja, till stora delar är det det.
Helene Gestrin.
Till stora delar är det det. Men allt, man kan väl säga att när det gäller beteende, så är en del beteende av det som man kallar för ett taskigt eller hårdhänt eller elakt beteende, en del är definitivt brottsligt och annat är inte det. Vad som är brottsligt regleras ju väldigt tydligt i olika väldigt specifika paragrafer så där. Men mycket av det som man gör i form av mobbing är inte krasst sett straffbart. Att vara tyst, att frysa ut, blickar som sticker, sådana saker som är en stor del av mobbingen, det är inte straffbart.
Det är väldigt subtila.
Ja, den subtila delen. Att slå någon, att spola ner kläderna i toaletten för någon, att binda fast någon i ett träd som Arva pratar om, det är helt klart straffbart, absolut. Men man kan väl säga att av allt mänskligt beteende som ryms inom det vi brukar kalla för mobbning, om man tänker sig det som en cirkel och så tänker man sig straffrätten som en annan cirkel, så kan man lägga dem där två så att de lite grann överlappar varandra. Men det är inte en hel överlappning. Och sen är det också så att vi från polis och åklagarhåll, vi kan bara väcka åtal mot någon som har fyllt 15 år.
Precis, de är inte straffmyndiga.
De är inte straffmyndiga innan. Och det som Merva pratar om, jag kan inte tänka mig att det började när de runt omkring henne var 15. Utan det har börjat tidigare. Merva nickar.
När började Merva? När började mobbningen?
När jag var 6 år gammal.
När hon var 6 år gammal. Precis, och man kan ju inte sätta in 6-åringar i fängelse. Och det tror jag inte någon vill heller.
Så mellan det att folk är 6 år och börjar skolan och 15 år när de faktiskt blir straffmyndiga, då står ju straffrätten, polis och åklagare bredvid och kan inte göra någonting, även om det är straffbara handlingar. Och det är därför som det är så viktigt att man faktiskt hittar sätt i skolan att hantera detta. För att det är där ungdomarna och barnen är hela dagarna. Och de är dessutom tvungna att gå dit. Man är tvungen att vara i skolan, så man kan inte låta bli att inte bli utsatt, så att säga. Till skillnad från på fritiden, på internet, fotbollsklubben, scouterna, körsången, vad som är kortare stunder och som man kanske kan välja att gå ifrån.
Ja, och sen kan man ju också diskutera hur det blir sen när man kommer in i vuxen ålder, om dessa brott beivras, kränkningar, olaga hot och trakasserier och så vidare, om man tar det här på tillräckligt stort allvar helt enkelt. Men jag tänker att Karin Berghjälp, du är tillförordnad generalsekreterare på BRIS, välkommen hit. Ni har ju mängder med samtal och mejl från barn och unga som mobbas, och nu har det varit väldigt mycket fokus på mobbning den senaste tiden. Vad kan du berätta om?
Det första jag vill säga är att jag värjer mig lite mot bilden att mobbing är ett problem skapat av barn och att lösningen ska finnas enbart hos barnen. Skolan är ju en värld som består av barn och vuxna, och de vuxna i skolan måste hjälpa till och vara en del av lösningen på problemet. Precis som du avslutade med, barn måste gå till skolan. Vi har skolplikt. Det går inte att välja bort. Och skollagen är ju oerhört tydlig med vilket uppdrag skolan har och att det sträcker sig långt bortom undervisning, utan att det också täcker in att bli en social varelse och få sina behov tillgodosedda på alla plan. Utvecklas så långt det är möjligt, står det i skollagen.
Jag funderar också på att var tredje ung idag har blivit kränkt via mobil och dator och surfplatta, och har den här nya teknologin, och vi talar här om nätmobbning, har det blivit värre? Har mobbningen förvärrats?
Det vi ser i vår verksamhet är att det byter arenor. När vi pratar med barn och ungdomar så är det inte alltid att vi får veta var någon... Att berätta att man har blivit utsatt i skolan betyder inte att det behöver vara på skolgården. Det kan ju lika gärna vara i social media, men man befinner sig på skolan. Jag tror att barn och ungdomar har en stor förmåga att hantera den vardag och den verklighet de lever i. Och social media är en del av den verkligheten. Men precis som du beskriver så är det klart att utsattheten finns under en större del av dygnet.
Och samtidigt som vi står här och diskuterar mobbning och det också har hamnat i fokus den senaste tiden, så är ju Sverige ändå, och det här måste vi betona, bäst i världen på att beivra mobbning i grundskolan. Enligt en stor internationell jämförelse mellan 40 olika länder, i och för sig den här jämförelsen gjord 2006, så hade Sverige den lägsta andelen barn som var involverade i mobbning. Och det här är ju otroligt glädjande siffror, trots att 60 000 människor eller barn ändå utsätts. Och då finns det kritiker som menar att organisationer som till exempel BRIS eller Friends och så vidare, eller till exempel medierna, för att vi ska vara självkritiska, överdriver och målar upp skräckscenarier av det som händer i skolorna.
Det är ju absolut inte min bild. Vi pratar ju med barn varje dag på BRIS, och jag har mycket svårt att se att de skulle överdriva. Tvärtom krävs det enormt mycket mod att berätta om att man är utsatt. Det märker vi ju bara här idag, hur svårt det är att berätta och hur svårt det är att be om hjälp. Så det tror jag inte.
Och kammaråklagare Helene Gestrin, du skakar på huvudet. Vad var det du reagerade över?
Att det skulle vara överdrivet hur mycket mobbing vi har runt omkring oss och hur mycket barn faktiskt är utsatts för. Hur hur elaka handlingar man kan begå mot andra barn. Jag jobbar ju med en straffrätt förstås, och jag jobbar med brott mot barn i väldigt stor utsträckning. Det finns enligt min erfarenhet absolut ingenting som man kan föreställa sig som inte sker mot barn, både från vuxna och från andra barn.
Vad menar du med det? Ge oss exempel.
Ja, de exempel som Marva tog här är väl tydliga sådana exempel. Att binda fast ett annat skolbarn vid ett träd, att göra sexuella saker med någon på skoltoaletten, att ligga i bakhåll varje dag när man ska gå hem från skolan och klå upp någon. Att så systematiskt begå faktiskt sånt som är brott mot andra människor. Det är lätt att tänka att men så gör inte barn i tvåan, trean, fyran, femman, men det sker faktiskt. Mm.
Ett exempel på vuxnas dubbelmoral när det gäller mobbning kan man också se i många dokusåpor. Och mobbning slutar ju tyvärr inte när man slutar skolan heller. Den fortsätter att förgifta livet för människor långt upp i åldrarna. Efter Ekot i nästa timme ska vi få höra Diddy från Paradise Hotel berätta om mobbningen på bästa sändningstid. Och så får vi träffa pappan vars dotter mobbades till döds. Men vi ska också försöka finna lösningarna. Var med oss då, fortsätt twittra och fortsätt vara med oss på Facebook och på alla sociala medier. Och kommunicera med oss, så ska jag försöka väva in. Eller Emily, du kanske har någonting som du vill läsa något snabbt?
Ja, det är en hel del. Eva skrivit i vårt debattforum som man hittar på sverigesradio.se. Hur kan man tillåta att barn och ungdomar har ett så rått ordförråd? De skäms ju inte. Det är ofattbart att föräldrarna tillåter att de pratar på det sättet.
Mm. Ja, ordförrådet kan vi också diskutera vidare. Har vi någonting annat som vi kan läsa upp här?
Max har skrivit till oss på Twitter att vi kan väl börja med att kalla det för vad det faktiskt är. Det är kränkningar, misshandel och trakasserier, inte mobbing. Mm.
Borde vi, Helen Gestrin, använda ett annat ord än mobbning?
Både ja och nej, så.
Ja, både ja och nej, det är ett komplicerat svar. Men jag tänker att på scen har vi nu en fantastisk artist. Och han har faktiskt också skrivit en låt om mobbning. Och han vann Melodifestivalen 2013 och representerade Sverige Eurovision Song Contest 2013 när det arrangerades i Malmö. Jag talar givetvis om stjärnan Robin Stjernberg, som för oss här ska spela sin helt nysläppta låt. Locked Into You. Kan vi välkomna honom med en stor och varm applåd?
Every time I'm not there.
Robin Stjernberg, fantastiskt! Du hörde Robin Stjernberg i P1-debatt och vi kommer också att få höra låten Scars. Vi som är här på Kulturhuset, det är en liten bonus man får om man är med i P1-debatt, förstår ni, om man kommer hit och är på plats. Och då skulle jag vilja fråga dig, Musa Hasselvall, alltså nu har ju du gjort de här tv-programmen och oj, nu måste vi tydligen gå till Ekot, vi hörs snart. Och de här applåderna hör ni från Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm där vi just nu sänder P1-debatt. Ni är hjärtligt välkomna tillbaka. Under pausen här på Kulturhuset har vi hört Robin Stjernberg spela Scar för oss. Den låten handlar om dagens tema om mobbning. Och det är ju bonus för alla som är på plats. Det finns fortfarande platser kvar. P1-debatt, programmet där alla kan få göra sin röst hörd. Och vi fortsätter att diskutera. Vi ska strax få höra hur Diddy behandlas på bästa sändningstid i TV i Paradise Hotel. Och vi har fler spännande gäster på scen och bland publiken. Det går också bra att delta via Sveriges Radios debattforum, Facebook, Instagram, Twitter. Hashtaggen är P1-debatt. Emily Wangen Lindgren, du står ju här på scen och har råkoll på allt som sker där ute i den virtuella världen. Vad skriver de? Ge mig en...
Riktigt. Tova på vårt debattforum som man kan delta i på sverigesradio.se om man klickar sig fram till P1-debatt. Hon har pratat om gruppdynamik och även så skriver hon också: jag tycker vi kan prata om den behandling man får som icke-normativ. När jag blev utsatt för vuxenmobbing på en arbetsplats så var det för att jag var yngst, inte tittade på TV och inte var rasistiskt. Fruktansvärt simpla anledningar som gjorde att hela mitt kontor var emot mig och kallade mig för toaletten bakom min rygg.
Ja, nu ska vi få höra pappan Arne Falkbäck berätta om det värsta som kan hända. Arne, du förlorade din dotter på grund av mobbingen. Vad hände, Linda?
Först och främst vill vi tacka att vi får komma hit och berätta vår historia. För det är viktigt, det här ämnet som är uppe nu, och det är hett. Och det har varit det ända sedan 2005 och det här har eskalerat sedan dess. Till skillnad mot den utredning du sa från 2006 så har exploderat tack vare sociala medier, Facebook och sociala medier som sagt. På den tiden fanns någonting som heter Lunarstorm. Det var det värsta som fanns 2005. Jag och min hustru här som sitter här i publiken och mina två äldsta döttrar råkade ut för det man aldrig kan tro kan hända. Vi är extremt framåt, sociala, involverade i skolans värld hos alla tre tjejerna. Nära ungdomarna, nära våra barn i skolan, nära våra barn på deras aktiviteter. Och vår yngsta dotter Linda, en fantastisk utåtriktad social tjej, drabbas av det som ingen tjej eller kvinna ska göra. Den 27 april 2005 avslutar hon sitt liv efter att ha blivit sparkad i marken, hotad till livet för att hon vågade gå fram till en kille som kallade henne hora. Och detta var föranledningen till, innan påsken 2005 så hade hon blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp på skolans toalett en gånger en meter i gymnastiksalen av klassens kamratstödjare, även han 13 år. Och efter det så gick rykten om att hon hade blivit utsatt för både det ena och det andra. En våldtäkt är väl att ta i, men det var ett sexuellt övergrepp som gör att när hon kommer tillbaka från påsklovet 2005 så var hon unisont kallad för hora, madrass, luder och så vidare. Och hade ändå modet att gå fram till en av de här killarna som inte ens tillhörde skolan. Han var alltså lika väl som killen i Trollhättan. Han har inte ens hemmahörande i skolan, men han strök omkring i skolans miljö. Och hon vågar gå fram till honom och säga: du kallar inte mig för hora och jag är inte en sån som du vet. Runt de här två står det 10 stycken årskurs 7 till 9 och titta på. Rör inte ett finger när man sparkar en tjej i marken. Efter det här har hänt, när jag och min äldsta dotter kommer hem, så har hon tagit sitt liv. Hon har hängt sig ett hopprep i våran villa hemma. Och då kan man fråga sig, hur gör man för att resa sig från sånt? Är det möjligt? Och den resan vi har genomgått i den här familjen är ingenting vi unnar ens vår värsta fiende. Nu har vi inte så många sådana, men det kan jag säga, den tomhet som uppstod är obeskrivlig. Men vår väg ur det här, för det första för att se till att jag och min hustru fortfarande är gifta tillsammans. Våra äldsta döttrar, den ena är modefrisör som var tidigare uppe på Björn Axén här uppe. Den andra dottern är djurvårdare på en djurklinik både på Skansen och i Bagarmossen. Vi startade och valde att inleda med att hjälpa någon annan kille och tjej undan i Linda var med om. Och det var för att starta vår verksamhet som heter Våga vara dig själv, som var vårt mantra ända sedan tjejerna föddes. För om man måste ändra sig för att passa in, då är det nämligen så att då är det inte fel på en själv, då är det alltså fel på omgivningen. Och vi har ingenting att skylla på någon skola, vi har ingenting att skylla på någon, utan vår väg har varit denna verksamhet. Under de här åren har vi haft 500 ungdomar mellan 12 till 15 år på läger där vi bygger självkänsla, självförtroende. Vi försöker engagera vuxenvärlden, föräldrar, för vi har ett ansvar som föräldrar i det här. Vi kan inte bara skylla på att skolan ska göra si och skolan ska göra så. Vi som vuxna, vi som föräldrar har ett jätteansvar att fundera över. Ska vi verkligen inte ge våra barn mer än 7 minuters kvalitetstid om dagen? Ska vi verkligen sitta med smartphones framför oss från ungarna i spädbarn och uppåt? Jag tycker att vi ska se oss i spegeln och försöka få den här debatten att göra det här frågetecknet från det till ett utropstecken. Nu tar vi några steg framåt och gör skillnad.
Ja. Fantastiskt. Vilken styrka ni visar i hela familjen, och att ni också är så dedikerade i den här kampen mot mobbning. Och Linda var ju ändå, hon vågade ju stå för den hon var. Men det var helt otroligt att hon drabbades på det sättet. Och jag tänker att först ett sexuellt övergrepp på skolans toalett, sen att bli kallad hora av alla. Vad hade kunnat hjälpa er dotter?
Jag tror så här, vi var i en fantastisk skola i fredags efter den här incidenten i Trollhättan som heter Skytteholmsskolan i Solna. Då berättade vi just om den här cirkeln som vi sa runt om Linda och den här förövaren. Hade en annan av dessa ungdomar tagit ett steg framåt och sagt stopp, lägg av med det där, vad gör du med våran kompis? Istället för att man efter hon har tagit sitt liv säger, hur kunde våran ängel göra så här? Hur kunde hon göra så? När jag gick i plugget, det är 40 år sedan ungefär, då fick man klassen över som man sa något taskigt till en tjej bara. Slog man tjejen, ja, då fick man plugget över sig. Och jag känner någonstans i det här att ni som inte har sett filmen Flocken, gå och titta på den. För det handlar om ett exakt likadant incident. En flicka som blir våldtagen på muggen i skolan och sen försöker hela samhället uppe i norr säga att hon ljuger, tjejen. Mm. Det är inte sant. Och den filmen är skillnaden mellan Linda och den här flickan var att hon fick byta identitet och flytta 50 mil ifrån Bjästa där hon kom ifrån. Killen som utsatte henne för det blev hyllad som hjälte. Samma kväll våldtog han ytterligare en tjej och torskade för det. Det är verkligheten, mina vänner.
Mm. Tack så mycket, Arne Falkbäck. Vi ska återkomma till dig. Lina Lundström, du forskar ju på mobbning på Stockholms universitet och du är även lärare på högstadiet. I din forskning så följer du en 8:e klass i 1 år. Vad har du sett?
Ja, jag ingår i ett större projekt som har då med mobbning att göra. Och jag vill titta på hur då ungdomar på högstadiet, hur deras vardag ser ut helt enkelt, för att förstå mer vad som händer när man går i 8:an. Och vi har ju alla, jag tänker det vi som har pratat har ju samma mål, precis som du säger, det här med att vi ska göra någon slags skillnad. Och det är därför jag gör min forskning. Och det jag ser när jag är på högstadiet är ju att det pågår väldigt, väldigt mycket. Och det finns en... Jag tänker det är väldigt viktigt att vi har barns perspektiv och elevers perspektiv, men också se att det finns ganska många likheter mellan vad vi vuxna gör och vad barn och elever gör. Bara det att barn, precis som vi har pratat om förut här, har en skolplikt och finns grupper som man själv inte har valt och så. Och det som jag har sett är ju väldigt mycket bra som händer på skolan. Och det tänker jag att man utan att förminska problemet säger att det skolan händer med väldigt mycket bra också. Och det tror jag vi sällan ser i medielandskapet till exempel, att det händer mycket bra. Men sen finns det också stora problem och det är mobbning ett av dem. Och det man ser när man är ute på skolan är att elever försöker hantera sin vardag på olika sätt. Och då kan det hända olika saker när man är trängd till exempel eller när man inte känner sig trygg. Så det såg jag ju också. Men samtidigt också att eleverna uttrycker väldigt mycket att de känner stress och de känner, de letar efter lugn i skolan. De är rädda för att bli ensamma. Och det tänker jag har väldigt stor, att vi som vuxna också känner det, så det är ganska mycket likheter också.
Barn gör som vi gör, de gör inte som vi säger, brukar man ju säga. Men var sker mobbningen främst? På vilken fysisk plats? Finns det liksom brottsplatser eller vad man ska säga?
Jag tänker det man ser mycket att det händer när det är saker och ting är i rörelse. När man kanske byter roll, man byter plats. Som vi har pratat om innan här, att vi har väldigt många olika roller. Både elever, barn och vuxna. Och där kan det finnas en osäkerhet då. När man ska gå från att vara den man är i klassrummet till den man är på rast eller den man är i matsalen och så. Och där är det ju väldigt mycket att man ska se till exempel att man passar in, just det där rädslan för ensamhet. Man passar in och att man har sina vänner till exempel. Och då har man ju olika strategier för det. Och vissa strategier är ju lyckade och andra strategier är misslyckade. Och då kan det ju folk som blir kränkta.
Men när jag frågar var mobbningen sker, då menar jag att jag har till exempel hört väldigt många säga att man känner sig väldigt sårbar och väldigt utsatt när man till exempel tvingas duscha efter gymnastiken. Ni vet, blotta sig, visa sig naken. Vi hörde här Arne berättar om att Linda utsattes för ett sexuellt övergrepp på en toalett. Och de flesta av oss som har gått i skolan minns hur lätt det var att öppna toaletter med en enkrona när man var där och hur otrygg man kände sig. Det är det jag är ute efter i min fråga.
Jag tror man ser väl att det händer väldigt mycket där vi vuxna inte är närvarande och att elever ofta vill ha oss vuxna närvarande och att barn generellt i sitt liv vill ha oss vuxna närvarande. Så det är många av de platser där vuxna är frånvarande där det händer.
Mm. Och jag pratade med en annan väninna häromdagen som också pratade om barnkalasen. Att det också är någonting som väldigt ofta orsakar mobbningssituationer. Att barn inte blir bjudna till kalas, att de blir exkluderade och så vidare. Alltså, vad skulle man kunna göra? Finns det något man kan göra med alla dessa situationer för att underlätta, för att lindra barnens smärta?
Så jag tror vi pratar om ansvar där och vem som har ansvar för olika situationer. Som jag var inne på förut, det här med att man ofta har kunnat lägga då, man vill lägga ansvar på enskilda individer eller enskilda elever. Varför blir man mobbare och varför blir man utsatt och så? Och jag tror att det kan handla mer om att vi kanske vill lägga orsakerna utanför oss själva för det blir enklare då. Man vill ha liksom någon förövare, för då behöver man själv inte ta lika stort ansvar och får inte heller samma möjligheter att förändra.
Som du sa, Arne, Alexandra tidigare här också, medias roll i det här. De här tv-programmen som rullar, Idol, Paradise Hotel och så vidare, Roaster, där man går in för att kränka andra personer. Det ser vi vuxna och flabbar åt när folk kränker den ena eller den andra. Jag har goda vänner, eller rättare sagt kamrater, som ser på Idol bara för att se juryn kränka deltagarna. Och då kan man fråga sig, hur är jag som förälder till mina barn då? Och hur går det vidare när de i sin tur träffar sina kompisar? Mm.
Och vad bra att du tar upp det, Arne, för vi ska faktiskt komma dit. För vi har Didi som har varit med i Paradise Hotel. Hon står här till höger. Du kanske inte brukar titta på Paradise Hotel, men det är väldigt många som gör det, ska du veta.
Det är det som kallas teamwork, Alexandra.
Vad sa du?
Det är det som kallas för teamwork, att vi kom in så, eller hur?
Precis, det var en fantastisk brygga. Men jag ska, innan jag går till Didi, så vill jag bjuda in Lina Axelsson Kilbom, som har som ett bredare perspektiv, både av mobbning, egen erfarenhet, men du har också varit rektor på Ronna-skolan i Södertälje, där du faktiskt har gjort underverk och du kallades för superrektorn. Och så grundskolechef i Haninge är du nu. Och författare till självbiografin Kommer du tycka om mig nu? Kan du berätta om din egen erfarenhet av mobbning?
Först vill jag säga att jag är väldigt mycket en skolmänniska. Jag tror jag nästan ansvarar för 1% av Sveriges grundskoleelever idag. Och det är ju ett enormt ansvar att ha den rollen. Och när jag i min yrkesgärning förstod att jag måste nog lägga lite ärlighet i det här själv. Vem är jag? Och då förstod jag att jag bar på en historia som jag hoppades skulle flytta fram gränsen för vad vi kallar normalt och inte. Utan vi måste ju... Det jag hör oss prata om här handlar om kultur. Det handlar om kultur, vad som är normalt, men också kulturen, att vi lägger väldigt stort ansvar på barn att organisera och ta hand om sin egen trygghet och säkerhet. Och jag brukar tänka på, jag är själv mamma, och vem är det som leder gruppen? Att när barnen är på lekplatsen, då håller jag alltid ett öga och ser vem är det som leder gruppen där. Men i skolan så är det ju läraren i klassrummet, rektor ibland, men på vägen till idrottshallen, i omklädningsrummet, vem styr gruppen då? Och rädda barn blir ganska elaka barn, och barn är rädda, de har inte den erfarenhet som vi andra har. Och om det här så skrev jag i min bok där jag liksom beskriver min egen resa när jag föddes som i en pojkes kropp. Alltid var en flicka men föddes i en pojkes kropp. Och
du
levde
var fängslad
med
ett... i fel kropp.
Ja, och det här gjorde mig enormt annorlunda som barn. Och då åker man på smällar. Framförallt där vuxna inte sätter gränsen för vad som är normalt och inte. Och därför har vi vuxna ett jätteansvar att kartlägga vad barnen gör och vem är det som leder. Och på internet är det barnen själva som leder, och det där är en väldigt, väldigt farlig utveckling.
Hur såg den mobbingen du utsattes för ut?
Framförallt på gymnasiet, ni vet de här skoltidningarna som finns när alla ska summera året och sådär, så är det ofta ett vokabulär som inte är okej, och det var inte okej, och det är väl där som har flyttats numera till Facebook på olika sidor, sociala medier, och på den tiden, det här var ju glada 80-talet, så hade man någon som publicerade en tidning, men nu lägger man in ett anonymt inlägg, så att det fanns inget, nu finns det inte ens ett ansikte på den som skriver. Jag själv har tyckt att det var en sorg många år, men jag har tänkt att jag ska göra något gott av det här. Så den lärdomen tar jag med mig när jag organiserar skola. Och nu jobbar jag med att hjälpa rektorer att organisera sina skolor. Så att vi faktiskt ansvarar för kulturen. Vi kan inte lämna till tonåringar att själva organisera sig och säkerställa trygghet i klassrummet. Eller var vi än... vad de än är.
Mm. Och den här normen, den kan ju också upplevas av väldigt många som en strypsnara, som en väldigt klaustrofobisk konstruktion. Den rymmer ju inte många. Du var fängslad i fel kropp. Och jag tänker också att det är otroligt häftigt, för du har ju gått ut och berättat om ditt könsbyte. Hur har du bemötts då?
Jag säger aldrig, jag har aldrig bytt någonting. Jag har korrigerat en fysisk grej, och det är många som fixar näsor och sådär. Så att jag liksom, så att jag gör inte så stor grej av det. Men jag tänker att jag är det nya normala, och det måste flera vuxna säga än var vi kommer ifrån eller vilka vi är. Så måste vi stå upp för det och faktiskt ta ansvar för att klassrummen speglar den mångfald vi har. Och vi ska komma ihåg idag att vi byter skola, precis som vi byter jacka ibland, det går mode i allting. Vi byter grupper, och vem är man i gruppen, som vi har sett i de här fantastiska UR-programmen som har gått, som bland annat Musse har jobbat med. Vem är man i gruppen? För i olika sammanhang så är man har man olika roller, och man måste nog fundera över det här.
Men vad skulle underlätta skolornas arbete egentligen?
Jag tror ett tydligt ledarskap. En rektor sätter kulturen, för den smittar av sig på lärare, på elever, och att man aktivt kartlägger vem styr i gruppen, vem styr på rasten, vem, och vi kan inte lämna åt...
Men där du jobbar, är det mobbningsfritt där?
Nej, absolut inte. Jag kan faktiskt inte säga att jag ens har varit särskilt framgångsrik på det området. Jag lyckades höja resultaten, framförallt för pojkar i en viss socioekonomisk bakgrund. Men i övrigt så kan jag inte tillskriva att jag var särskilt... Däremot så rädda barn som inte kommer in på gymnasiet. Och idag är ungefär 14-15% av eleverna kommer inte in på gymnasiet. 30% går inte ut gymnasiet. Så att vi har väldigt mycket, ett väldigt tufft klimat för många unga där ute som gör faktiskt att man blir ganska elak i sitt. För det handlar om egen rädsla som man projicerar på andra.
Är överhuvudtaget en mobbningsfri skola möjlig?
Jag tror det om vi bestämmer oss, och det visar ju forskning också. En skola, en enhet, ett samhälle som faktiskt säger att nej, nu ska vi skapa en kultur där olikhet är normen, så tror jag att vi kan lyckas. Men då måste vi alla, en var man är i styrkedjan, faktiskt dra sitt strå till stracken.
Mm. Brukar du titta på Paradise Hotel?
Nej, jag har inte gjort. Jag brukar se den här vignetten någon gång sådär, men jag har inte... tittat på det.
Men hur tänker du som skolledare kring vuxnas ansvar och mediernas ansvar när det gäller mobbning?
Jag tycker, återigen, det här är en kulturfråga. Vi har en kultur när vi faktiskt myser av att titta på när någon åker ut och de står och gråter i rutan. Någon som har kämpat för någonting och investerar hela sitt. Vi myser lite av det. Det är Bonde söker fru och det är det ena och det andra. Liksom.
Mysmobbing. Medial mysmobbning kan man
säga. Och det där är en kulturell fråga, och det självklart barn gör samma sak, så det där måste vi nog börja diskutera. Vad är det vi gör?
Och Emily Didriksson, känd från TV3s dokusåpa som utspelar sig i Mexiko, där svenska ungdomar under några månader filmas när de festar, hånglar, leker, ligger, super, röstar ut varandra och till slut utser två vinnare som får dela på 500 000 kronor. Det är ett väldigt populärt program bland många unga människor. En dokusåpa som precis som Idol, som flera har nämnt här, och andra, går ut på en utröstning varenda vecka. Didi, du kommer från Malmö och du utsattes för mobbing i det här programmet. Vad hände egentligen?
Jo, men alltså, jag är en väldigt öppen människa. Jag har väldigt mycket energi och jag älskar att bjuda på mig själv. Så när jag kom in i Paradise Hotel så var jag mig själv, för jag skäms faktiskt aldrig. Vilket innebar att redan första dagen så samlades alla killarna och sa att vi ska absolut inte köra snurra flaskan. Jag vägrar hångla med henne. Rör hon mig så vet jag inte vad jag gör. Ingen får röra henne, ingen får hångla med henne, för hon är äcklig ungefär. Och det slutar ju inte där, utan att jag fortsatte vara mig själv. Men när de hela tiden var på mig om hur jobbig jag var och att de inte kunde vara i närheten av mig, så lugnade jag ner mig. För att man mår inte bra, men ändå då fortsatte det. Den ena killen sa att jag var som en skräckfilm. Den andra sa att jag är som en zombie, så att om det är mörkt och tyst och man hör ett ljud så får man panik, för det kanske är jag som kommer mot dem. Den tredje sa att han hellre skjuter skallen av sig än att sova i samma rum som mig. Och det fortsatte så hela tiden. Varje gång det var en parsamoni, när någon var tvungen att välja mig, så stod de och bråkade om vem som skulle bli offert som är tvungen att vara i samma rum som mig.
Och det här hörde du alltså?
Detta har inte jag hört förrän efter programmet, när jag nu ser det på TV. Så att jag hörde ju ändå lite, de sa inne i huset, och jag försökte alltid stå upp för mig själv, jag försökte inte må dåligt. Men efter 5 veckor när jag åkte ut så fick jag träffa en psykolog, för att jag kunde inte, jag klarade inte någonting. Jag grät så fort jag gick och la mig.
Nu gråter du.
Nej, det är okej. Det var ju klart, liksom, när man är här hemma med folk som älskar en, med ens familj och ens vänner, som alltid säger till en hur underbar man är som person som älskar en, för man är öppen. Och sen kommer man till ett hus och man är inlåst med människor som får en inte vilja vara sig själv längre. Så jag bara grät, jag grät för mig, vaknade, gick och la mig. Jag visste inte något annat än att gråta. När jag kom hem ville jag inte prata med någon, jag ville bara låsa in mig. Men psykologen sa till mig att det är normalt och det kommer gå över. Och då trodde man ju att det var slut där. Men nu när man ser programmet så får man höra verkligen hur hemska de var mot en. Och man får ju näthat mot sig om att någon gjorde ett Instagram-konto som hette Fett och Diddy. Där de skrev att jag är ohälsosam och förstör världen för jag är så fet och äcklig. Och folk kommenterar en gång i veckan att jag ska ta livet av mig för att jag är en sån ful och äcklig människa. Och ja...
Och när du var på plats där i Mexiko, då var det framförallt det här att de inte ville hångla med dig.
Ni lyssnar till P1. Vi har fått ett problem med vår utsändning men hoppas inom kort kunna sända ut ordinarie program igen. Under tiden lyssnar vi på lite musik.
Att jag är deras förebild, så gjorde jag nu en video som handlar om mobbning, varför man mobbar, att jag är emot mobbning och näthat. Och jag vill fortsätta med detta, för jag vill fortsätta hjälpa människor att bli starka, för att vi alla kan vara starka. Vi behöver bara inse det själva.
Där fick du en applåd. Det är publiken här i P1-debatt. Vi sänder direkt från Kulturhuset Stadsteatern om mobbning. Och diskussionen pågår såklart också på sociala medier och på Sveriges Radios debattforum. Delta också under hashtaggen P1-debatt. Emelie Wangen Lindgren, vad säger våra lyssnare?
På vår hemsida skriver Urban: jag har varit mobbad av en arbetskamrat under ett par år. Min chef trodde inte på mig. När det var som värst hoppades jag att jag skulle bli överkörd på väg till jobbet för att slippa komma dit. Det märkliga är att jag var en trygg och säker person, men mig lyckades han smula sönder. Och så skriver Ulf Lundberg på vår Facebook-sida: Sverige har sedan länge en mobbarkultur, en inpiskning till den likhetskultur som är så typiskt oss. Outsiders blir mobbade från vaggan till graven.
Jag säger att Victoria Alasotari, vad skriver hon?
Ja, hon har en fråga till panelen, och det är: tror ni inte att mobbing skulle kunna stävjas om skolklasserna var lite mindre?
Bra fråga, den får superrektorn här, Lina Axelsson Kilbom, svara på.
Ja, jag tror inte man kan säga att klassstorlek har betydelse. Ibland så behövs det större grupper för att det ska bli en positiv dynamik. Ibland om en grupp är för liten så kan den bli lite torftig. Så att det är inte klassstorleken, men vem är det som bestämmer i gruppen? Vem leder gruppen? Och vad är det för kultur man skapar i gruppen?
Så storleken har ingen betydelse i detta fall?
Nej.
Nej. Men då vill jag fråga Reza Emdad, vår psykologiska expert här idag. Vi har ju pratat om det här med vuxnas beteende och så vidare, och vi ska ju titta lite grann på lösningar. Vi har talat om medierna, vi har talat om föräldrarna, vi har talat om lärarnas roll. Men jag tänker att utstötningsmekanismer och utfrysning, är inte de en del av mänsklighetens historia?
Nej, absolut inte. Eftersom om vi vore fåglar skulle det vara naturligt. Eftersom om man tittar till exempel på fåglar i Antarktis, om en utomstående fågel försöker komma in i liksom en grupp fåglar, då kan man liksom stötta bort just den fågeln. Men hos människor, till exempel, det finns levande exempel i Terrebriandöarna, i Nya Guinea, det finns liksom folk, samlare och jägare folk, som där finns inte lögn, där finns inte skam, och alla lever i fred.
Oj,
tillsammans.
Det finns alltså ett sånt föredömligt folk, menar du, som ja, inte mobbar varandra?
99% av vår evolution liksom har vi varit samlare och jägare. Så det här är mobbning är någonting som är inte det. Inte naturlig, alltså.
Inte naturligt, nej, inte medfött, inte precis en.
Men kroppens reaktion mot mobbning, det är naturligt, alltså. Det
är en nollvision möjlig när det gäller mobbning?
Nollvision är möjligt om mobbning kriminaliseras. Annars man signalerar till samhället och till skolan att det finns ingen nollvision.
Borde det bli brottsligt? Borde mobbning i sig bli brottsligt?
Det måste komma i brottsbalken, precis som fallet i Frankrike.
Mm. Vad skulle du, Diddy, vilja liksom säga till alla de här som mobbade dig i Paradise Hotel?
Mer att jag vet att det är ett program som går ut på att du ska ha den snyggaste kroppen och se bäst ut för att klara dig där inne.
Och ligga med så många som möjligt.
Ja, men ungefär. Men jag hade mer önskat att de vågade släppa in en ny människa. Att de kanske faktiskt hade kunnat sätta mig för den jag är. För att hälften av personerna idag älskar mig och umgås med mig väldigt ofta. Så att istället för att klanka ner på mig och inte acceptera mig för att jag är öppen, så borde de istället öppnat upp sig och gett mig en chans. Bara för att inte jag har en smal kropp eller ser bäst ut i världen betyder det inte att...
Du ser bäst ut i världen. Du är perfekt. Lyssna på mig. Amalia, varsågod.
Ja, alltså så här, jag tror det. Att så länge det finns en norm i samhället så är det jättelätt att peka ut de som inte tillhör normen. Så länge vi normaliserar rasism, sexism, funkofobi, transfobi, allt ni kan tänka er, så länge det är accepterat, så länge inte vuxna säger ifrån på sociala medier, så kommer det att fortsätta. Och så länge lärare inte säger ifrån när de ser det, så kommer det att fortsätta.
Så det här med nollvision, det är bara nys. Det kommer aldrig bli av så länge vuxenvärlden fortsätter.
Nej, men det är, vuxna måste börja ta ansvar.
Det är ju så här också att föräldraansvaret är jättestort. Vi pekar ut att det är skolan som ska uppfostra elever och våra barn. Men vilken fråga är den känsligaste på föräldramöten? Det är vilka ska sitta i föräldrarådet? Det är då man lär sig att en knappnål faller i backen. Det är inga problem. Men säger man själv att man ställer upp för sina barn, då är det fler som kommer. Så just det här med att agera, att börja bestämma sig för att vara lösningsorienterade istället för problemorienterade. Det är hela den här debatten också mot mobbning. Vad kan jag göra och vad kan vi här inne göra tillsammans?
Fint, Arne. Precis, och det är där exakt vi är. Du är ju nästan som en programledare. För det är precis lösningarna vi är inne på nu som vi vill ha svar på. Så kära panel, fantastiska gäster. Lösningar vill jag höra på. Och Musse var först ut och sen Amalia. Varsågod, Musse. Kort och konkret och magiskt, Musse.
Ja, jag ska försöka göra det magiskt. Den här serien som jag har gått med, den heter Det handlar om dig. För att det handlar om alla. Alla har ett ansvar i det här. Föräldrarna också. Man måste prata med sina barn. Vem är de i skolan? Vad utsätts de för? Eller vad utsätter de någon för? Så jag säger inte att de inte har något ansvar alls. Det har jag aldrig sagt.
Inte din mamma i alla fall.
Men min mamma har inte uppfostrat mig till mobbar. Det skötte jag alldeles själv. Men sen är det också det att såklart att lärarna har, och det här med kulturen vi hela tiden återkommer till, att alltid säga ifrån, hur tjatigt den är, alltid säga ifrån, inte tillåta det på de platser där vuxna är. Men sen har vi det här, det handlar om dig, den heter så för att alla är inblandade. Och det vi har strävat efter med den här serien, det är nog gruppen i mitten. För att det finns en tradition i Sverige att man sorterar bara ut så här, mobbarna och offrerna. Man pratar, det är gruppen i mitten, alltså de medlöparna, de som antingen skrattar och hejar på eller de som bara står tysta och inte gör någonting. Där har man störst chans att göra en förändring, för det är den stora gruppen. Det är de som kan göra skillnad.
Mm. Vad säger forskningen om detta? Här får vi en liten high five. Arne ger Musse en liten high five. Vad säger forskningen? Finns det några konkreta lösningar? I och för sig, forskare brukar inte vara så himla rapp.
Jag får vara en tråkig idag. Nej, det är väl det att det finns ju väldigt mycket olika. Först tänker jag säga att forskningen har ju liksom, vi har kommit från det här individperspektivet där vi då lägger orsaken och lösningar på individer. Och det är det vi med det nya paradigmet försöker komma ifrån och se det mer, precis som Musse säger, det här kring att det är ett socialt fenomen och att vi, det görs i grupp. Och man ser då enligt forskning att det är aldrig någon ensam mobbare som står liksom ensam med någon som man utsätter, utan man behöver en publik och man behöver liksom förstärkning, olika handlingar som man håller på med. Så att det är ett socialt fenomen. Mm. Och det handlar väldigt mycket om ansvar, tror jag, för att se att vi ingår i en samhällskontext där det sker väldigt många saker och där vi sätter upp en norm, till exempel. Mm. Precis som Amalia säger. Och där handlar det ju om vilken norm vill vi ha och vilken norm får alla plats i.
Mm. Och jag förvånas faktiskt lite, måste jag säga, för det är ingen som har anklagat politikerna hittills. Men vi har ju varit lite förutseende, va? För något ansvar borde ju ändå politikerna ha. Och det är så här, va, att Miljöpartiet, ni vet skolministern Gustav Fridolin, han är på resande fot. Han är ytterst ansvarig för detta. Och ni säger ju i regeringen att ni ska premiera den här frågan. Och då har vi Helen Öberg, du är statssekreterare hos Gustav Fridolin. Så jag vill höra med dig, på vilket sätt premierar ni frågan?
Under den här hösten så har ju mobbing varit på agendan, och då har vi gjort ett kartläggningsarbete i regeringen för att se hur angelägen är den här frågan. Och det visar sig att det är många av regeringens ministrar som arbetar med förslag som ska minska kränkningar och trakasserier på olika sätt, hela vägen från att förebygga till att titta på det straffrättsliga perspektivet. Inom skolans område, som ju Gustav Fridolin är ansvarig för, så har vi tre satsningar som vi verkligen tror gör skillnad. Det första är det som vi kallar för systematiskt kvalitetsarbete. Lite grann det som Lina, superrektorn, pratar om, ledarskapet i skolan. Att skapa förutsättningar för ett gott ledarskap. Funkar det bra bland de vuxna så kommer det att funka bättre bland barnen också. Det andra, det är fler anställda i skolan. Det måste finnas fler vuxna i skolan så de har tid att se barnen, möta barnen, vara med barnen i de här situationerna där riskerna är större. Och det tredje är värdegrundsarbetet, lite det som Amalia var inne på, att man måste få vara den man är i skolan, och där har vi ett jobb att göra, och där har vi gett ett Skolverket ett uppdrag att jobba med, bland annat normkritik i Sveriges skolor.
Mm. Men då måste jag fråga dig, vi har ju hört flera tala om lagen här, behöver lagen skärpas?
Vi tycker ju att lagen som den är, eller det är ju så som lagen är idag, att kränkningar, trakasserier är inte tillåtet. Det ska vara nolltolerans mot mobbning i skolan. Man får vara försiktig också och säga att lagen ska ändras, för då kan man ju ge en bild av att det skulle vara tillåtet som lagen är idag. Det är ju mycket av det som händer kring kränkningar och trakasserier. Det är inte tillåtet.
Ja, Helene Gestrin, kammaråklagare. Vad säger du? Du vill kommentera detta.
Att straffbelägga mobbning i ytterligare utsträckning vad vi redan gör i de olika straffrättsbestämmelserna är dels väldigt krångligt rent juridiskt, men också ett sätt att angripa problematiken från fel håll. Därför att straffrätten är det vi tar till när allting har gått åt skogen. Det är verktyget som vi använder för att disciplinera människor när de har begått brott. Och mobbning behöver förebyggas på en helt annan nivå, bra mycket tidigare. Det är också ett vuxenverktyg. Vi kan bara använda det mot vuxna. Så därför så är det andra verktyg som i första hand behövs för att komma till rätta med mobbningen. Som till exempel det här jagstärkande arbete som man pratar om. Bygga positiva strukturer, bygga strukturer där folk ser, hör och säger ifrån. Vuxna i skolan, vuxna hemma, vuxna runt omkring. Delta i positiva, jagstärkande föreningar som scouter till exempel. Jag har en bakgrund och gärna förordar naturligtvis, men också annat. Mm. Att bygga positiva strukturer där vi vågar och tillåts vara som man är, och man bygger på en positiv självkänsla.
Mm. Vi talar ju väldigt mycket om olika typer av samhällskostnader, och mobbning är ju en samhällskostnad, i synnerhet om man tänker på alla konsekvenser och biverkningar det får med depressioner och sjukskrivningar och skolk som också har en massa. Så då undrar jag, alltså, vad tänker regeringen göra åt detta?
Vi är väldigt angelägna om att mobbningen ska minska. Och en viktig sak att säga i det här sammanhanget, jag vet att det är många nu som går i skolan som lyssnar, är ju att man kan anmäla de kränkningar och trakasserier man är utsatt för till barn- och elevombudet. Då kan barn- och elevombudet stå vid den sida och driva den här frågan vidare. Det tycker jag är jätteviktigt att skicka med. Den möjligheten finns idag. Och vad regeringen fortsätter att göra, det är att ha de här frågorna aktuella, att jobba för att det ska vara fler vuxna i skolan, värdegrundsarbete, det goda ledarskapet i skolan, på olika sätt stärka och utveckla det.
Mm. Och ändå, jag antar att alla regeringar har velat motverka mobbning, men ändå har ju siffrorna varit konstanta de senaste 20 åren. Olle Cox, du jobbar ju på Friends. Vad skulle behöva göras mer?
Ja, vi har ju under hösten föreslagit något som vi kallar för trygghetslyftet, och som tar sitt ursprung i mattelyftet som gjordes och som var väldigt framgångsrikt i Sverige. Där ur en fond ur vilken skolor kunde söka medel för att kompetensutveckla sin personal. Och vi skulle vilja att samma sak gjordes även för trygghetsarbetet. Alltså att det fanns en fond, för det är också en fråga för det här. Idag är det inte obligatoriskt på Sveriges lärarutbildningar att läsa värdegrundsarbete. Det görs, men det är inte obligatoriskt. Så att många som kommer ut i skolan idag som professionella har inte jättemycket utbildning i det, och du hamnar oundvikligt i ett socialt sammanhang som du måste förhålla dig till. Och då är förstås kompetensutveckling jätteviktigt, och där är politikerna superviktiga för att lösa det.
Mm. Och politiken bredvid dig, statssekreteraren, nickar. Och då ska vi se, nu vill jag ha konkreta lösningar. Och när jag efterfrågar konkreta lösningar, då tittar jag givetvis på några som brukar vara väldigt konkreta. Amalia Berglöf och Ludvig Lundgren, ni är elever, ni går i skolan. Låt höra vad ni föreslår.
Jag tror att vi pratar mycket om vem som ska ta ansvar. Men vi behöver prata mer om hur ska vi få de som behöver ta ansvar att också ta ansvar. Och då tror jag att det här när vi utformar våra värdegrunder i skolan, att vi involverar elever, lärare och föräldrar så att vi tillsammans utformar de här så att alla kan gå i samma riktning. För det är väldigt, väldigt viktigt för att vi också ska ha en samsyn på hur vi ska agera i olika situationer.
Du låter som en politiker, Ludvig, redan. Amalia, låt höra, vad ska vi göra konkret för att motverka mobbing?
Använda oss av eleverna som verktyg i det här, faktiskt. För att elever organiserar sig idag i skolorna. Det ser vi bland annat genom elevkårer och elevråd. Och det är jätteviktigt. Så man ska ta hjälp av dem, både som rektorer och skolhuvudmän. Att se dem och lyssna på dem. Men, för de har väldigt viktiga perspektiv som jag tror ibland att man kan missa.
Men jag tänker på de som är med i elevkårer och elevråd. Det är ju inte riktigt de där ungdomarna som är i riskzon. Det är ju inte riktigt mobbarna som sitter i elevkåren, eller?
Nej, men elevkårerna jobbar ju för alla sina elever och liksom på skolan. Och det är jätteviktigt. Så att det gäller liksom att vi pratar om alla elever på skolorna. Och det är jätteviktigt. Och då gäller det även de som är utsatta. Och det är det vi jobbar med.
Utmärkt. Och då är det så att jag har en skolläkare. Arne, jag vet att du vill vara med en sekund. Ge mig en sekund. För vi har nämligen en skolläkare på plats, Åsa Victorin. Varsågod, vad ska vi göra mot mobbningen?
Ja, jag lyssnar på hela diskussionen här och jag vill lite grann lyfta det här till ett helikopterperspektiv och till skollagen, den nya skollagen från 2011. Den är väldigt tydlig i paragraf...
Ska du läsa hela skollagen?
Nej, paragraf 7-11 så framgår det tydligt att man ska ha nolltolerans på alla Sveriges skolor. Och det här bör alla skolledare, rektorer, pedagoger, föräldrar och elever känna till. Det är nolltolerans. Varje skola ska ha en handlingsplan som man ska arbeta aktivt med under varenda läsår. Ska man ha en plan som man följer upp. Och när det sker kränkningar så ska man ha också en tydlig handlingsplan. Dessutom ska man ha förebyggande arbete för att inte ska bli mobbning. Och är det så att man blir mobbad så ska man anmäla det om man har rätt till skadestånd.
Men allt detta, stannar detta på papper nu? Det är många som viftar här på IP-debatt och jag börjar med Arne för du har varit envis.
Tusen tack. Ända sedan den här kraschen drabbade oss 2005 har vi tänt ljus istället för att förbanna mörkret. Vi försöker göra skillnad. För ett år sedan bestämde vi oss för vi ska starta Våga vara självskolan som är nolltolerans mot mobbning. Vi frågade på vårt läger, de här 100 ungdomarna förra året, hur vill du att skolan ska se ut, att den ska vara? Det här är ungdomarna 12-15 år. Så 2020, kära vänner, då kommer ni få se denna skola förverkligas.
Tack så mycket. Lina, varsågod.
Jag tror inte alltid att nya lagar och regler är det som hjälper, utan just nu så ingår lärare och rektorer i ett sammanhang. Det är kommunala huvudmän eller aktiebolag och det handlar om styret av skolan också. Det måste finnas en röd tråd. Det här är ett av de tydligaste uppdragen i läroplanen och i skollagen. Och då måste det här liksom få ta den plats det måste. Och därför tycker jag så här att vi bryter idag mot barnkonventionen bland annat när vi har en väldigt segregerad skola. Så att jag tycker vi ska titta på att elever ska få blandas mer och lära känna varandra.
Efterfrågar förslag här. Tack så mycket. Didi, vad ska vi göra för att krossa den här mobbningen, för att stävja den och stoppa den?
Mitt förslag kan väl låta väldigt enkelt, men jag tror många glömmer det. Glöm inte att stötta varandra och ge varandra kärlek. Ser du någon som faktiskt behöver lite extra, ge dem en kram, en fin kommentar, kommentera att de har fin skjorta, vad som helst. Folk glömmer att ge varandra kärlek och stötta. De säger att det är det vi ska göra, men jag tror väldigt många glömmer det.
Musse Hasselvall.
Man kan kanske bara blicka lite grann åt Finland. De har ett jävligt intressant system som heter Kiva som bygger på att man har schemalagda, från årskurs 1 har man schemalagda lektioner om mobbning.
Och sista ordet går till vår forskare. Varsågod. Kan du vara kort? Alltså, det är inte lätt, va? Men varsågod.
Jag tror det är viktigt att vi lyssnar på barnen och eleven och bygger upp sådana organisationer där vi kan ha tid och utrymme för att lyssna på de förslag som eleverna kommer med.
Ja, tack så mycket till alla er som var med i PT-debatt idag. Och så länge människor mobbas, unga eller gamla, så är vi alla medskyldiga. Som flera här har poängterat, även om vi bara tiger och tittar bort. Vi har alla ett ansvar att blicka inåt och ta ansvar för samtalstonen i den offentliga debatten, i det offentliga rummet. Fortsätt reflektera. Gärna imorgon bitti i Ring P1 099 510 10 som jag leder, eller fortsätt också på våra, alla våra debattforum och sociala medier. P1-debatt sänds nästa gång sista söndagen varje månad som vanligt, så nästa gång blir då den 29 november. Välkommen då att vara med här på Kulturhuset då också. Jag heter Alexandra Pascalido och vi fortsätter, ja, på webben här. Så att, här fortsätter diskussionen och debatten om mobbning. Så då skulle jag vilja ta in här flera, till exempel Marwa. Nu har du lyssnat på den här debatten som har pågått i 2 timmar. Vad tänker du? Hur känner du efter det här?
Jag är jätteglad för att ni har kommit med alla förslag. Men det gäller ju att politikerna lyssnar och lärarna där hemma lyssnar och alla föräldrar tar till sig, och att vi elever, vi försöker också göra en förändring, för att det är vi som gör den här förändringen, för det är från oss det sker.
Ja. Tack så mycket. Det var Marwa Karim ni hörde här sist ut i P1-debatt. Vi är som sagt tillbaka om en månad. Tusen tack till alla er som lyssnade och delade och twittrade och kommenterade. Och tack så mycket Emily Wangen Lindgren för att du vävde in våra lyssnares röster. Tack. Och här på Kulturhuset fortsätter vi nämligen med webbsändningen.